Kapitel 17. Förnuftets triumf. När Tailin äntligen lät honom gå lämnade Mert palatset med långa kliv. Om han trott att det skulle tjäna någonting till skulle han förmodligen ha sprungit. Det kittlade så mellan skulderbladen att han nästan glömde tärningarna som dansade i huvudet på honom. Den värsta stunden, den allra värsta av ett dussin riktigt svåra, hade varit när Beslan retats med sin mor. Sagt att hon borde skaffa sig en sötnos att ta med på bal. Och Tailin skrattande hävdat att en drottning inte hade tid med unga män. Hela tiden med sina fördömda örnögon fästa vid Mert. Nu visste han varför kaniner sprang så snabbt. Han trampade fram över Moll Harras torg utan att se någonting. Även om Ninnie och Elaine hade dansat ringdans med Elida och Jashim Carradine runt fontänen där en två famnar hög staty av en sedan länge död drottning stod och pekade ut mot havet, skulle han ha passerat utan att bry sig om dem. Skänkrummet på vandrande kvinnan var dunkelt och jämförelsevis svalt efter den stekande solen utanför. Han tog tacksamt av sig hatten. Ett tunt dis av piprök hängde i luften, men de siligt snidade fönsterluckorna som täckte rummets breda valvfönster släppte in tillräckligt mycket ljus. Några ömkliga tallkvistar var upphängda över fönstren inför svåan afton. I ett hörn spelade två kvinnor med varsin flöjt och en kar med en liten trumma, ett slags gäll pulserande musik som Mert hade kommit att uppskatta. Till och med vid denna tidiga timma fanns det en del gäster, utländska handelsmän i jämförelsevis enkla yllekläder tillsammans med en handfull ortsbor, de flesta i sina respektive skråvästar. Här såg man inga lärlingar eller ens geseller, inte så här nära palatset. Vandrande kvinnan var inte direkt något billigt ställe för den som ville äta och dricka. Än mindre om man ville ha husrum för natten. Från ett hörnbord hördes tärningsrassel som ett eko av känslan i hans huvud. Men han vände sig åt andra hållet där tre av hans mannar satt bänkade vid ett annat bord. Corovin, en muskulös karhanier med en stor näsa som fick hans ögon att se ännu mindre ut än de var, satt med bar överkropp och höll upp sina tatuerade armar medan Vernin virade bandage om magen på honom. Vernin var tre gånger så stor som Corovin men förde mest tankarna till en överfull talgsäck som välde ut över bänken. Han såg så ut som om han sovit i den i en vecka. Det gjorde den alltid. Till och med en timme efter att någon av pigorna hade strukit den. Några av köpmännen sneglade oroligt på de tre männen. Men det gjorde ingen av Ibodaranierna. Dessa, både män och kvinnor, hade ofta sett värre saker. Harnan, en tairensk kolonnchef som hade en grovt tillyxad tatuering av en hök på den vänstra av sina insjunkna kinder, var i färd med att ge Corovin en avbasning. Ger fulla faran i vad den där förbannade fiskmånglaren sa. Din avföda till en spattbruten get. Du ska använda din klubba och inte gå och anta utmaningar från någon förbåld utlänning bara för att... Han avbröt sig tvärt när han fick syn på Mert och försökte se ut som om han inte hade sagt de ord han just yttrat. Men det enda han lyckades med var att se ut som om han hade tandvärk. Om Mert frågade vad som hade hänt skulle svaret bli att Corovin hade halkat och ramlat på sin egen dolk eller någon liknande rövarhistoria som Mert förväntades låtsas tro på. Därför satte han bara händerna mot bordskivan som om ingenting ovanligt hade inträffat. Sanningen att säga var det inte någon speciellt ovanlig syn heller. Vernin var den enda som inte redan hade varit i bråk minst ett par dussin gånger. Av någon anledning tog bråkmakarna lika lång omväg om Vernin som om Nellersin. Den enda skillnaden var att Vernin verkade trivas med detta. Har Thom eller Julian varit här ännu? Vernin tittade inte upp från bandagen. Har inte sett skymten av dem. Nellersin var däremot inne en stund. Från Vernin slapp han höra i snåd och liknande dumheter. Mannen stod inte under stol med att han ogillade högboret folk.
med Elaine som sorgligt undantag. Lämnade en järnbeslagen kista upp i ditt rum och gick ut igen, babblande om grannlåt.
Vernin var på väg att spotta genom gluggen mellan framtänderna, men sneglade på skänkflickorna och lät bli.
Mor Ernan var inte nådig mot den som vågade spotta eller ens knacka ur pipan på hennes golv. Pojken är bak i stallet, fortsatte han innan Märt han fråga. Med sin bok och en av värdinnans döttrar. En annan av flickorna gav honom smisk för att han nöp henne i baken.
Han gjorde en sista knut och gav Märt en förebrående blick, som om det på något sätt hade varit hans fel.
Stackars lilla parvel, muttrade Corvin och vred sig för att se om bandaget skulle sitta kvar. Han hade en leopard och ett vildsvin tatuerade på ena armen, ett lejon och en kvinna på andra. Kvinnan hade just ingenting på sig utom håret, som han snörvlade. Fast han blev allt piggare när han fick hålla Leral i handen. Mannarna tog hand om Oliver som en skock gamla onklar, om än inte av det slag som någon mor skulle vilja släppa i närheten av sin son. Han överlever, sa Märt torrt. Förmodligen var det från sina onklar pojken snappade upp alla dessa ovanor. Nästa gång skulle de väl ha tatuerat honom. Oliver hade åtminstone inte smitit ut för att leka med gatungarna, vilket han verkade tycka nästan lika mycket om som att antasta fullvuxna kvinnor. Hörnan, stanna här och håll kvar Thom eller Julian om de kommer förbi. Vernin, jag skulle vilja att du tar dig en titt kring Chelsea-palatset och ser vad du kan få reda på. Det är borta vid Treetorn-porten.
Han tvekade och såg sig om i rummet. Skänkflickorna gick ut och in genom köksdörren med fat och oftare bägare. De flesta av gästerna verkade vara här för att dricka. Ett par kvinnor i vävarskråets västar satt framböjda mot varandra över bordet och diskuterade lågmält utan att bry sig om vinbålen de hade tagit in. En del av köpmännen köpslog om varor och priser. Att döma av hur de gestikulerade och doppade fingrarna i vinet för att skriva siffror på bordet. Musiken skulle överrösta hans ord om någon försökte tjuvlyssna, men han sänkte ändå rösten. Nyheten om att Jashim Carradine hade mörkvänner på visit fick Vernins runda ansikte att förvridas till en mörk min, som om han tänkte spotta oavsett vem som såg det. Harnan muttrade någonting om smutsiga vitrockar och Corvin föreslog att man skulle anmäla Carradine till stadsgardet. Detta förlänade honom så föraktfulla blickar från de båda andra att han gömde ansiktet i ett stort öl. Han var en av de få män Märt visste som kunde dricka i bordariskt öl i den här hettan. Eller för den delen dricka det överhuvudtaget. Var försiktig, sa Märt, när Vernin ställde sig upp, men egentligen var han inte orolig. Vernin rörde sig med förvånande lätthet för att vara så fet. Han var den bästa hästtjuven i minst två riken och kunde slinka osedd förbi till och med en väktare, men det är ett otäckt anhang, både vitrockar och mörkvänner. Mannen bara grymtade och gjorde en gest åt Corvin att plocka åt sig skjortan och rocken och komma med. Ers nåd, sa hörnan när de hade gått. Ers nåd, jag hörde att det var dimma i Rahard igår. Märt hade just börjat vända sig om, men nu stannade han upp. Hörnan såg bekymrad ut, och det fanns inte mycket som kunde bekymra honom. Dimma, vad menar du? I det här vädret skulle en dimma tjock som gröt inte lyckas hålla sig kvar så mycket som ett ögonblick. Kolonchefen ryckte besvärat på axlarna och kikade ned i stopet. Dimma. Jag hörde att det var saker i den. Han tittade upp på Märt. Jag hörde att folk bara försvann och en del av dem hittades halvt uppätna sedan. Bitar av dem. Märt lyckades låta bli att rysa. Dimman är borta nu, inte sant? Du var inte där. Vänta med att oroa dig tills du är det. Det är allt du kan göra. Hörnan rynkade tvivlande pannan, men det var bara den enkla sanningen.
dessa bubblor av ondska. Det var vad Rand hade kallat dem. Vad Moraine hade sagt till Rand sprack efter eget skön, och inte ens Rand verkade kunna göra någonting för att stoppa dem. Att oroa sig för dem tjänade lika mycket till som att gå och bekymra sig för att man skulle få en takpanna i huvudet. Ännu mindre, eftersom man alltid kunde välja att stanna inomhus. Det fanns däremot någonting annat att bekymra sig för. När Lechine hade lämnat deras vinst i rummet. Dessa fördömda adelsmän slängde guld och silver omkring sig som om det var grus. Mert lämnade hörnan med ölstopet och satte kurs på trappan utan räcken i bakre delen av rummet. Men innan han hunnit dit kom en av skänkflickorna fram till honom. Kyra var en slank tös med fylliga läppar och beslöjad blick. Det var en man här och sökte er, Ersnåd, sa hon medan hon svängde med kjolarna och tittade upp på honom genom sina långa ögonfransar. Också rösten var lätt beslöjad. Sa att han var illuminatör, men jag tyckte mest han såg ut som en trasank. Han beställde in mat, men gick igen när husmor Ärnan inte ville ge honom någon. Han ville att ni skulle betala. Servera honom nästa gång, duvan min, sa han, och stoppade en silvermarker i den djupa urringningen på hennes klänning. Jag ska prata med mor Ärnan. Han ville ha tag på en illuminatör. En riktig, inte någon som sålde fyrverkeripjäser fulla med sågspån. Men det spelade knappast någon roll just nu. Inte med en obevakad kista guld. Och dimma i Rahad och mörkvänner och Aes Sedair. Och den fördömda Tylin som blev spritt språngande galen. Och Kyra fnittrade till och vred sig som en katt när man smeker den. Vill ni att jag ska komma med lite vinbål till ert rum, Ersnåd? Eller någonting annat? Sa hon med ett hoppfullt inbjudande leende. Kanske senare, sa han och knackade henne lätt på nästippen med fingret. Hon fnittrade igen. Det gjorde hon alltid. Kyra skulle ha haft kjolen uppsydd till låret för att visa underkjolarna om husmor Ärnan hade tillåtit det. Men värdshusvärdinnan höll efter sina skänkflickor nästan lika hårt som sina döttrar. Mert gick raskt upp för trappan och sköt Kyra ur tankarna. Vad skulle han göra med Oliver? En dag skulle pojken hamna i riktiga bekymmer om han trodde att han kunde behandla kvinnor på det sättet. Mert måste väl helt enkelt hålla honom borta från hörnan och de andra så mycket som möjligt. De hade dåligt inflytande på en liten pojke. Att behöva ha det här ovanpå allt annat. Han måste få ut Ninive och Elaine ur Ibordar innan någonting ännu värre inträffade. Hans rum låg på framsidan med fönster som vette mot torget. När han sträckte sig mot dörrknoppen knarrade det i golvplankorna bakom honom. På 100 andra värdshus skulle han inte ens ha tänkt på det, men på vandrande kvinnan knarrade inte golvet. Han tittade bakåt och han snod undan precis i tid för att ta emot påken med vänsterhanden istället för att få den i huvudet. Slaget fick handen att domna. Men han höll desperat kvar greppet om vapnet medan angriparens tjocka fingrar grävde sig in i hans hals och tvingade honom bakåt mot dörren till hans eget rum. Hans huvud slog i träet med en duns och svarta fläckar dansade framför hans ögon så att han inte klart kunde urskilja motståndarens svettiga ansikte. Allt han såg var en stor näsa och två rader gula tänder, alltsammans suddigt. Plötsligt insåg han att han höll på att förlora medvetandet. Fingrarna som hindrade luften att passera genom hans hals ströp också blodet till hjärnan. Han fick in sin fria hand under rocken och famlade över knivskaften som om fingrarna inte kom ihåg vad de var till för. Han tappade greppet om knölpåken, såg den höjas, kände hur hans plågoande lyfte den för att krossa skallen på honom. Med uppbådande av all sin koncentration lyckades han dra en kniv ur slidan och hugga till. Angriparen gav till ett gällt skrik. Mert var vakt medveten om hur påken studsade mot hans axel innan den föll till golvet. Men mannen släppte inte taget om hans hals. Snubblande drev Mert honom bakåt medan han slet i fingrarna runt sin hals med ena handen och högg gång på gång med andra. Plötsligt föll mannen, gled undan från Märts kniv som nästan följde med till golvet, liksom Märts. Flämtande drog han i sig den ljuvliga luften medan han höll sig fast i någonting för att inte falla omkull. En dörrkarm. Från golvet stirrade en man med alldagligt utseende upp mot honom med ögon som aldrig mer skulle se någonting. En kraftig kar med morandisk mustasch, klädd i en mörkblå rock som kunde ha varit passande för en ringare köpman eller välbärgad butiksägare. Han såg inte alls ut som en tjuv. Men ens blev Matt varse att de under striden hade snubblat in genom en öppen dörr. Rummet var mindre än Matts och saknade fönster, men på varsitt litet bord bredvid den smala bädden stod ett par oljelampor som gav ett svagt ljus. En spänslig, ljushårig man rätade på sig från en öppen kista och gav den döde en besynlig blick. Kistan tog upp större delen av den fria golvytan i rummet. Matt öppnade munnen för att be om ursäkt för att han trängt sig på så ohyfsat. Men då drog den spänslige mannen en lång kniv ur bältet och slet åt sig en påk från sängen för att sedan ta ett språng över kistan mot Märt. Så tittade man inte på en död främling. Ostadigt stöd mot dörrkarmen kastade Märt sin dolk och så snart skaftet lämnat hans fingrar grep han innanför rocken efter en ny. Hans kniv träffade mannen rakt i strupen. Än en gång var Märt nära att falla omkull. Den här gången av lättnad, när mannen med blodet sprutande mellan fingrarna stapplade bakåt och föll baklänges ner i den öppna kistan. Skönt att man har tur, kraxade Märt. Han stapplade fram, tog sin kniv och torkade av den mot mannens grå rock, finare än den andres, av ylle den också, men i elegantare snitt. En ringare adelsman skulle inte ha behövt skämmas för ett sånt plagg. Andoransk, av kragen att döma. Han sjönk ner på sängen och tittade fundersamt på mannen i kistan. Ett ljud fick honom att titta upp. Hans betjänt stod i dörren med en stor svart gjutjärnspanna som han förgäves försökte gömma bakom ryggen. Närim hade en komplett uppsättning grytor och allt annat som han ansåg att en förstes betjänt kunde behöva på en resa i det lilla rum intill Märts som han delade med Oliver. Han var kort, till och med för att vara Carhanier, och spinkig på köpet. Ers nåd har blod på rocken igen är jag rädd, mumlade han dystert. Den dag han lät på något annat vis skulle solen gå upp i väster. Jag önskar verkligen att ers nåd kunde vara försiktigare med sina kläder. Det är så svårt att få bort blodfläckar utan att bleka tyget. Och insekterna behöver knappast någon uppmuntran för att äta hål. Det finns mer insekter här än jag någonsin sett förut i snåd. Han sa ingenting alls om de båda liken eller vad han tänkt göra med stekpannan. Skriket hade dragit till sig mer uppmärksamhet. Vandrande kvinnan var inte det slags värdshus där ett skrik gick obemärkt förbi. Det hördes springande fotsteg i korridoren och strax föste husmor Ernand resolut Närim åt sidan och lyfte kjolarna för att kliva runt den döde på golvet. Hennes make följde henne in, en gråhårig man med fyrkantigt ansikte och den dubbla ring i vänsterörat som kännetecknade det ärevördiga och hedersamma havsfiskarförbundets medlemmar. De två vita stenarna på den undre ringen visade att han ägde två båtar, förutom den där han själv var kapten. Jasper Annan var ett av skälet till att Matt noga undvek att le allt för mycket när någon av husmor Annans döttrar var i närheten. Mannen hade en arbetskniv instucken innanför bältet tillsammans med en längre dolk med krökt ägg. Och den långa västen i blå och grönt blottade ett par armar och en bringa som genomkorsades av åtskilliga ärr efter dueller. Han var dock fortfarande i livet, vilket inte kunde sägas om de flesta av de män som gett honom dessa ärr. Det andra skälet var Chertal Annan själv. Märt hade aldrig förr låtit sig avskräckas från att uppvakta en flicka av flickans mor. Inte ens om modern råkade äga det värdshus där han bodde för tillfället. Men husmor Ernan var inte som alla andra. De stora guldringarna i hennes öron dinglade av och an när hon oberört studerade de båda döda männen. Hon såg bra ut trots att hennes hår börjat bli grått och hennes bröllopskniv låg inbäddad i ett fylligt rede som i vanliga fall skulle ha dragit hans blickar till sig som en mal till ett tänt ljus. Men att titta så på henne skulle vara som att glo på, inte sin mor, på en ACD kanske. Fast det hade han för all del gjort, bara för att se. Eller drottning Tylin, ljuset hjälper honom. Det var inte lätt att sätta fingret på orsaken. Hon var helt enkelt sån. Det var bara svårt att ens tänka på att göra någonting som kunde förtörna mor Ernan. En av dem hoppade på mig i korridoren. Märt sparkade lätt på kistan. Den gav ifrån sig ett ihåligt ljud trots att en död man låg inuti med armar och ben dinglande utanför. Den här är tom bortsett från honom. Jag tror att de tänkte fylla den med vad de nu kunde lägga vantarna på. Guldet kanske. Det var knappast troligt att de redan hört talas om en vinst som vunnits bara några timmar tidigare. Men han skulle fråga husmor Ernan om någon säkrare förvaringsplats. Hon nickade stilla med en lugn blick i de hasselbruna ögonen. Hon lät sig inte skärras av att två män blivit ihjälstuckna i hennes värdshus. De envisades med att bära upp kistan själva. Deras lager, påstod de. De tog in här strax innan ni kom in. För några timmar, sa de. För att sova en stund innan de fortsatte mot norra Chasen. Det var en liten kustby öster om Ibordar. Men det verkade föga sannolikt att de hade talat sanning, vilket hennes ton också lät antyda. Hon blickade ner mot de döda männen med rynkade ögonbryn, som om hon önskade att hon kunnat ruska liv i dem och få dem att svara på ett par frågor. Fast de var fasligt petiga med rummet. Det var den ljusårige som bestämde. Innan de fick det här rummet blev han erbjuden tre andra som han tackade nej till. Jag trodde att det var som han var snål. Även en tjuv kan vara gniden, sa Märt tankspritt. Detta kunde ha varit en sån sak som fick tärningarna att börja rulla i hans huvud. Ett huvud som säkert skulle vara krossat vid det här laget om han inte haft sån tur att mannen klivit på den enda knarrande plankan i hela värdshuset. Men de fördömda tärningarna bara fortsatte rulla. Han tyckte inte om det. Ni tror alltså att det var slumpen i snod? Vad annars? Hon hade inget svar att ge honom men tittade begrundande på liken igen. Kanske tog hon det inte så lätt som han hade trott ändå. Hon var trots allt inte från Ibordar från början. För mycket råskinn i staden på sista tiden. Jasper hade en djup stämma och även när han talade som vanligt lät det som om han ropade ut order på en fiskebåt. Du borde kanske fundera på att anställa vakter. Det enda mor Ernan gjorde var att höja på ögonbrynet, men hennes make höjde händerna i en avvärjande gest. Fred vare med dig, min hustru. Jag pratade utan att tänka mig för. I Ibordar var det vanligt att en hustru som var missnöjd med sin make visade det på ett handfast vis. Det var inte helt omöjligt att hon låg bakom en del av hans ärr. Bröllopskniven kunde användas på flera sätt. Märt tackade ljuset för att han inte var gift med en kvinna från Ibordar och stack tillbaka sin egen kniv i slidan bredvid de andra. Ljuset var ett tack att han inte var gift överhuvudtaget. Han kom åt ett papper med fingertopparna. Mor Ernan lät inte sin make komma undan så lätt. Du gör ofta det, min make, sa hon samtidigt som hon fingrade på knivskaftet mellan brösten. Många kvinnor skulle inte låta det passera. Elinde säger alltid att jag inte är tillräckligt sträng när du låter tungan fladdra. Jag måste vara ett gott föredöme för mina döttrar. Hennes syrlighet smälte till ett leende, om än ett litet. Betrakta dig som tuktad. Jag ska låta bli att tala om för dig vem som ska hala in vilka nät på vilken båt. Du är för vänlig mot mig, min hustru, svarade han torrt. Det fanns inget skrå för värdshusvärdar i Ibordar, men alla värdshus i hela staden ägdes av kvinnor. Ibordarenierna ansåg att olycka av värsta slag skulle drabba det värdshus som ägdes av en man, liksom alla fartyg som ägdes av kvinnor. Det fanns inga kvinnor i fiskarskrået. Märt drog fram pappret. Det var snövitt, dyrbart och styvt, hopvikt till en liten fyrkant. De få raderna på det var präntade med kantiga bokstäver av det slag som Oliver kunde tänkas åstadkomma. Eller en vuxen som inte ville att handstilen skulle gå att känna igen. Elaine och Ninive går för långt. Påminn dem om att de fortfarande hotas av tornet. Förmana dem att vara försiktiga, annars kommer de snart nog att ligga på knä och be Elida om nåd. Det var allt. Ingen underskrift. Fortfarande hotade. Det gav för handen att det inte var fråga om någonting nytt. Och på något sätt stämde det inte ihop med att rebellerna snärjt dem i sina garn. Nej, det var fel fråga. Vem hade stuckit pappret i hans ficka? Uppenbarligen någon som ansåg att det inte gick att bara ge det till honom. Vem hade haft tillfälle att göra det sedan han satte på sig rocken på morgonen? Då hade meddelandet absolut inte funnits där. Någon som hade kommit nära in på honom. Någon... Han kom på sig med att omedvetet nynna en stump av "Hon bländar mitt öga och dårar mitt sinn". Här i trakten hade melodin en annan text. De kallade sången för uppför och nerför och runt, runt, runt. Endast Cheslin och Jolene passade in och båda var lika omöjliga. Dåliga nyheter, Ersnåd, sporde mor Ernan. Märt stoppade tillbaka pappret i fickan. Är det någonsin någon man som lär sig att förstå kvinnor? Jag menar inte bara Isherdeer, alla kvinnor. Jasper gav till ett gapskratt och när hans hustru gav honom en menande blick skrattade han bara ännu högre. Den blick hon gav Märt var så fullständigt lugn att en ICD kunde ha hamnat i lä. Men skulle ha det ganska lätt, Ersnod, om de bara tittade eller lyssnade. Det är kvinnorna som har den svåraste uppgiften. Vi måste försöka förstå män. Jasper grabbade tag i dörrkarmen med tårarna strömmande ner för sina brunbrända kinder. Hans fru sneglade på honom med huvudet på sned. Sen vände hon sig om, lika sval och behärskad som någonsin. Gav honom ett knytnävslag i sidan så hårt att knäna vek sig under honom. Hans skratt fick en väsande biton men slutade inte. Det finns ett talesätt i Ibordar, Ersnod, sa hon till Märt över axeln. En man är en labyrint av törnesnår i nattens mörker, och inte ens han själv vet vägen. Märt fnös. Det var då inte stor hjälp han fick av henne. Nåväl, det var alltså Cheslin eller Jolene, eller någon annan. Det måste ha varit någon annan, om han bara kunde komma på vem. Men Vita tornet var långt borta. Jachim Carradine fanns däremot mitt framför näsan på honom. Han betraktade fundersamt de båda liken. 100 andra skurkar fanns också in på knuten. På något sätt skulle han få de båda kvinnorna helskinnade från Ibordar. Problemet var att han inte hade en aning om hur han skulle bära sig åt. Han önskade att de fördömda tärningarna kunde stanna så att han fick det ur världen. Det gemak som Jolene delade med Cheslin var nog så rymligt. Med ett sovrum åt dem var, ett åt varje tjänarinna och dessutom ett till som skulle ha dukt förträffligt åt Blairick och Fenn om bara Cheslin kunnat stå ut med att hon haft sina väktare där. Kvinnan ansåg att alla män kunde förvandlas till galna vargar utan förvarning och när hon var inställd på någonting tjänade det ingenting till att säga emot. Hon var lika obeveklig som Elida och mejade ner allt som kom i hennes väg. Egentligen var de jämlikar på alla sätt som räknades, men i praktiken var det inte många som lyckades trumfa över Cheslin utan att ha trumf på hand. När Jolene kom in satt den andra kvinnan vid skrivbordet i salongen och skrev med ett otäckt krafsande ljud. Hon var alltid snål med bläcket. Utan ett ord svepte Jolene förbi henne och ut på balkongen. En avlång bur av vitmålat järn. Slingorna låg så tätt att männen som arbetade i trädgården nedanför skulle ha svårt att avgöra om det stod någon där eller ej. Blommorna i den här delen av världen brukade frodas i het väderlek med prunkande färger som överglänste dem i palatsets inre. Men nu blommade ingenting där nere. Trädgårdsmästarna gick längs grusgångarna med sina vattenhinkar, men ändå var nästan alla blad gula eller bruna. Hon skulle inte ha erkänt det ens under tortyr, men hettan skrämde henne. Den svarte rörde vid världen, och deras enda hopp var en otyglad pojkvasker. Vatten och bröd, sa Tesslin plötsligt. Skicka iväg pojken Kåfund till tornet. Om det blir ändringar i våra planer så var snäll och informera mig innan du talar om det för andra. Jolene kände hur det hettade till i kinderna. Marylill behövde bli satt på plats. Hon undervisade när jag var novis. Det hade Tesslin också gjort. En sträng lärarinna som höll sina elever i ett järngrepp. Redan hennes sätt att tala var en påminnelse, en tydlig varning för att säga emot henne, hur jämlika de än må vara. Marylill däremot stod lägre. Vi fick alltid stå framför klassen medan hon ansatte oss för att få det svar hon ville ha, ända tills vi stod där och grät av vanmakt. Då låtsades hon ömka oss, eller gjorde det kanske verkligen. Men ju mer hon klappade oss och sa åt oss att inte gråta, desto värre var det. Jolene avbröt sig tvärt. Det där hade hon inte alls tänkt berätta. Det var Tesslins fel. Tesslin som alltid såg på Jolene som om hon tänkte ta henne i upptuktelse för att hon fått en fläck på klänningen. Men hon borde förstå. Också hon hade blivit undervisad av Marylill. Har du kommit ihåg det hela denna tid? Tesslin lät klentrogen. Systrarna som undervisade oss gjorde bara sin plikt. Ibland tror jag att det Elida sa om dig stämmer. Pennans irriterande skrapande började igen. Jag kom bara att tänka på det när Marylill började prata som om hon var ett riktigt sändebud. Och inte bara en rebell. Jolene blickade ut mot trädgården med rynkade ögonbryn. Hon föraktade dessa kvinnor som hade splittrat vita tornet och sen skyltade med splittringen inför hela världen. Hon föraktade dem och alla som stod dem bi. Men Elida hade också dabbat sig, gjort sig skyldig till förfärliga fadäser. Om hon ansträngt sig en smula kunde hon ha förmått de systrar som nu var rebeller till försoning för länge sedan. Vad har hon sagt om mig, Tesslin? Pennans krafsande fortsatte, likt ljudet av naglar mot en griffeltavla. Jolene kom in från balkongen. Vad har hon sagt? Tesslin la ett nytt ark på brevet, antingen som läskpapper eller för att dölja vad hon skrivit för Jolene, men svarade inte omedelbart. Hon blängde på Jolene, eller bara tittade. Det var inte alltid så lätt att avgöra med henne, och suckade slutligen. För all del, om du nu måste veta. Hon sa att du är ett barn. Ett barn? Den andra förblev oberörd inför Jolenes bestörtning. Det finns en del, sa Tesslin stilla, som inte förändras mycket från den dag de sätter på sig novisklänningen första gången. Vissa förändras inte alls. Elida anser att du inte har blivit vuxen än och aldrig kommer att bli det. Jolene gjorde en ilsken knyck med huvudet, ovillig att säga någonting. Detta från någon vars mor hade varit ett barn när hon själv vann sin sjal. Elida hade blivit alldeles för bortskämd som novis, fått alldeles för mycket uppmärksamhet för sin styrka och sin uppseendeväckande snabbhet i att lära sig saker. Jolene misstänkte att det var därför hon var så ursinnig över Elaine, Egwen och vildbrukaren Ninni, för att de var starkare än hon, för att de hade tillbringat mycket kortare tid som noviser. även om det hade gått väl fort. Ninive hade ju överhuvudtaget inte varit novis, vilket var helt unikt. Nu när du nämner det, fortsatte Terslin, borde vi kanske dra fördel av situationen.
Vad menar du?
Jolene omfamnade urkällan och ledde luft för att lyfta en silverkanna från ett litet bord med turkosinkrusteringar och fylla en silverbägare med vinbål. Som alltid kittlades hon av glädjen i att få omfamna Scheider, en känsla som var både vederkvickande och utmattande på samma gång. Det är väl ganska uppenbart. Elidas order står kvar. Elaine och Ninive ska återföras till tornet så snart någon hittar dem. Jag gick med på att vänta, men vi borde kanske inte vänta längre. Skada att de inte har med sig flickan Alvere. Men det räcker med två för att vi ska återvinna Elidas nåd. Och om vi kan få pojken Kofun på köpet. Jag tror att de tre skulle få henne att välkomna oss som om vi kom med Althor i egen hög person. Och denna Arianda kommer att bli en förträfflig novis, vildbrukare eller ej. Flödet av luft förde bägaren till Jolines hand. Motvilligt släppte hon kraften. Hon hade aldrig förlorat den glödande iver hon känt första gången hon rörde vid urkällan. Bål på dagmelonsaft var en klen ersättning för Scheider. Den värsta delen av hennes straff innan hon lämnade tornet hade varit att bli berövad rätten att vidröra Scheider. Nästan den värsta delen. Hon hade själv bestämt alla detaljer, men Elida hade gjort klart att om Jolene inte utarbetade ett straff som var strängt nog skulle hon själv göra det istället. Hon hyste inga tvivel om att det skulle ha gett ett betydligt värre resultat. Återvinna Elidas nåd, Terslin. Hon förnedrade oss utan någon annan anledning än att hon ville visa de andra att hon kunde göra det. Hon skickade oss till denna flughärjade håla så långt bort från allting som det går att komma utan att korsa Arith-havet. Ambassadörer hos en drottning med mindre makt än ett dussin av sina egna adelsmän, vilka alla skulle kunna rycka kronan av henne i morgondag om de orkade göra sig omaket. Och du vill lirka till dig Elidas nåd igen. Hon är den ämelintronande. Terslin förde handen till brevet och den blanka sidan som täckte det. Flyttade arket först en bit åt ena hållet, sen en bit åt andra, som för att hjälpa sina tankar på traven. Genom att vara tysta en tid har vi visat henne att vi inte är hennes knähundar. Men förblir vi tysta kan det komma att betraktas som förräderi. Jolene fnös. Löjligt. När vi kommer tillbaka med dem blir de bara bestraffade för att de rymt och för att de utgett sig för att vara fullvärdiga systrar. Hennes läppar spändes. Båda flickorna var skyldiga till detta, liksom de som hade låtit det ske. Men det var en stor skillnad att en av dem påstod sig tillhöra hennes egen Aya. När gröna Aya tagit Elaine i upptuktelse för detta skulle det vara en synligen luttrad ung kvinna som besteg Andrors tron. Fast det vore kanske bäst om Elaine säkrade lejontronen först. I vilket fall som helst måste hon fullfölja sina studier. Jolene tänkte inte låta Elaine gå förlorad för tornet, vad hon än hade gjort sig skyldig till. Glöm inte att de har anslutit sig till rebellerna också. Ljus, Terslin. De blev säkert indragna på samma sätt som flickorna som rebellerna förde med sig från tornet. Spelar det verkligen någon roll om de börjar mocka i tornstallen imorgon eller nästa år? Det var säkert vad de noviser och antagna som sällat sig till rebellerna skulle ställas inför. Till och med de Ajan som de påstår att de tillhör kan vänta. De svävar ju inte direkt i någon fara. De är trots allt antagna och verkar fullt nöjda med att stanna kvar där vi kan nå dem när helst vi så önskar. Nej, låt oss sitta kvar och tiga där Elida har satt oss, tills hon frågar hövligt för att få veta vad vi håller på med. Hon kunde tänka sig att vänta tills Elida blivit avsatt precis som Shaw, men det sa hon inte. Salen skulle säkerligen inte tåla hennes översitteri och fumlande hur länge som helst. Men Cheslin var nu en gång röd och skulle knappast uppskatta att höra någonting sånt. Det är väl ingen brådska, sa Cheslin sakta med ett outsagt men, lika tydligt som om hon vrålat ute. Jolene vävde ett nytt flöde av luft, drog fram en stol med klot som fötter till bordet och satte sig ner för att övertyga sin följeslagerska om att tystnad fortfarande var den bästa strategin. Ett barn, minsann. Om hon fick som hon ville skulle Lyda inte höra så mycket som ett ord från Ibordar förrän hon tiggde och bad om det. Kvinnan på bordet spände sig i en båge tills fjättrarna tog emot. Hennes ögon stod ut ur sina hålor och halsen stramade i ett skärande skrik som inte ville ta slut. Men plötsligt förbyttes det i höga, kvävda hostningar. Hon genomfors av häftiga kramper, skakade från handlederna till anklarna. Sen föll hon ihop, tyst. Hennes vidöppna ögon stirrade oseende upp mot spindelvävarna som klädde källartaket. Det var oförnuftigt att svära, men Falions eder kunde ha fått luften att bli blå. Det var inte första gången hon önskade att hon haft Timail här istället för Ispan. När Timail frågade svarade alla ivrigt och ingen dog innan hon var färdig. Visserligen fann Timail alldeles för stor glädje i arbetet. Men det hade inte med saken att göra. Falion grep kraften igen och ledde luft, lyfte kvinnans kläder från det smutsiga golvet och lät dem falla på den orörliga kroppen. Det röda läderskärpet halkade ner, så hon plockade upp det för hand och kastade tillbaka det på högen. Hon borde kanske ha använt andra metoder, men bojor, tänger och brännjärn var så kladdigt. Lämna kroppen i någon gränd. Skär upp halsen så att det ser ut som om hon blivit rånad. Pengarna i hennes börs kan ni behålla. De båda männen som satt på huk vid stenväggen tittade på varandra. Arnin och Nerd kunde ha varit bröder. Så lika var de med sina svarta kalufser och små pliriga ögon, sina ärr och sina muskler. Kraftigare än tre gånger som många män gärna kunde behöva, men de hade tillräckligt mycket förnuft för att utföra enkla befallningar. Förlåt, härskarinna, sa Arnin tvekande, men ingen kommer att tro. Gör vad du blivit tillsagd, snäste hon, samtidigt som hon ledde luft för att dra honom på fötter och vräka hans kropp mot väggen. Hans huvud slog i, men det kunde knappast göra någon skada. Nerd rusade fram till bordet, pladdrande. Ja, härskarinna, som ni befaller, härskarinna. När hon släppte Arnin kunde denne inte säga någonting, men utan vidare protester stapplade han bort och hjälpte den andra att samla ihop kroppen och kläderna och bära ut dem som om det vore en hög sopor. Och det var just vad det var nu. Hon ångrade sitt utbrott. Det var oförnuftigt att låta humöret ta överhanden, fast ibland var det tydligen ganska effektivt. Efter alla dessa år upphörde inte det att förvåna henne. Mogadin kommer inte att tycka om det här, sa Ispan så snart männen gått. När hon skakade på huvudet skallrade de blå och gröna pärlorna som satt i alla hennes tunna svarta flätor. Hon hade stått i skuggorna hela tiden, i ett hörn där hon omgett sig med en liten skyddsformel som gjorde att hon inte hörde. Falion förmådde inte att blänga på henne. Ispan var den sista hon skulle ha valt som sällskap. Hon var blå, eller hade rättare sagt varit det. Kanske var hon det fortfarande. Falion betraktade sig inte mindre som vit för att hon hade gått med i svarta aja. Blå systrar var för hetsiga, blandade in känslor i sånt som borde betraktas fullständigt lidelsefritt. Hennes eget val skulle ha varit Rihanna, en annan vit syster. Fast kvinnan hade besynliga, osunda idéer om åtskilliga spörsmål. Mogadin har glömt bort oss, Ispan. Eller har du fått något personligt meddelande från henne? Hur som helst är jag övertygad om att gömman inte existerar. Mogadin säger att den gör det. Ispan började med stadig, sval stämma, men hettan letade sig snart in. Ett helt förråd av angreeler, sangreeler och tearangreeler. Vi kommer att få del i det. Alldeles egna angreeler, Fallion. Kanske till och med sangreeler. Hon har lovat det.
Mogadin hade fel.
Fallion såg bestörtningen i den andra kvinnans uppspärrade ögon. De utvalda var bara människor. Den läxan hade varit svårsmält även för Fallion. Men vissa vägrade att lära sig. De utvalda var ofantligt mycket starkare, ägde oändligt mycket större kunskap och hade kanske redan mottagit odödlighetens belöning. Men allting tydde på att de intrigerade och bekämpade varandra lika hetsigt som två Murandier med bara en handduk. Ispens bestörtning förbyttes strax i vrede. Det finns andra som letar också. Skulle allihop leta utan anledning? Det finns vänner av mörkret som söker, och de måste ha fått uppdraget av andra av de utvalda. Om de utvalda söker, hur kan du då påstå att det inte finns någonting att söka efter? Hon begrep inte. Om det var omöjligt att hitta någonting, så var den rimligaste förklaringen att detta någonting inte fanns. Fallion väntade. Ispan var inte dum, bara förskräckt, och Fallion ansåg att man skulle låta människor lära sig själva vad de redan borde förstå. Lata sinnen behövde motioneras. Ispan vankade av och an med frasande kjolar och rynkade näsan åt dammet och spindelnäten. Det stinker här och det är smutsigt. Hon rös till när en stor svart kackelacka pilade över väggen. Helt kort omgavs hon av Sidars glöd. Det knäppte till när insekten krossades av hennes väv. Ispan grimaserade äcklat och torkade händerna på kjolen som om hon använt dem istället för kraften. Hon hade känslig mage, fast lyckligtvis inte när hon kunde fjärma sig från själva dådet. Jag tänker inte rapportera misslyckandet till någon av de utvalda, Fallion. Hon skulle göra så att vi avundades Leandrin, inte sant? Fallion rös inte, inte riktigt. Däremot gick hon över källargolvet och hällde upp en bägare med bål gjord på plommonvin. Plommonen hade varit gamla och bålen var för söt, men hennes händer förblev stadiga. Att frukta Mogadin var fullständigt förnuftigt, men inte att ge efter för denna fruktan. Kanske var kvinnan död. Annars skulle hon väl ändå ha kallat dem igen vid det här laget, eller ryckt in dem i Tel Aran Riord när de sov, så att de kunde tala om varför de fortfarande inte hade utfört hennes befallningar. Tills hon fick se Mogadins döda kropp fanns det emellertid bara ett förnuftigt sätt att handla. Att fortsätta, som om den förlorade, skulle uppenbara sig när som helst. Det finns en lösning. Vad? Ta alla visa kvinnor i hela Ibordar i förhör. Hur många finns det? 100, kanske 200. Systrarna i Terrasin-palatset skulle knappast undgå att lägga märke till det. Glöm dina drömmar om att äga en Shangri-La, Ispan. Det finns inget undangömt förråd, ingen hemlig källare under något palats. Fallions ord var svala, väl avvägda. Kanske mer ju mer upphetsad Ispan blev. Hon hade alltid tyckt om att trollbinda och visa eleverna med sin röst. Nästan alla de visa kvinnorna är vildbrukare, vilket gör det högst osannolikt att de vet vad vi vill veta. Ingen har någonsin hittat en vildbrukare med en angreel i sin ägo, än mindre en sangreel. Och om gömman funnits skulle någon absolut ha hittat den. Tvärtom är alla källor eniga om att den vildbrukare som hittar något föremål som är förbundet med kraften alltid gör sig av med detta föremål så snart som möjligt, av rädsla för att ådra sig vita tornets vrede. Kvinnor som skickats bort från tornet verkar däremot inte hysa någon sådan rädsla. De blir ju genomsökta innan de lämnar tornet, och som du mycket väl vet har en av tre gömt någonting på sig. Antingen det nu verkligen är någonting som har med kraften att göra, eller de bara tror det. Av de få visa kvinnor som passar in på det just nu var Callie det perfekta valet. När hon avvisades från tornet för 4 år sedan försökte hon stjäla en liten Tear and Grill. En meningslös sak som frambringar bilder av blommor och ljudet av ett vattenfall. Men likväl ett föremål knutet till Shaidar. Och därtill kommer att hon försökte lista ut alla de andra novisernas hemligheter. Vilket hon för det mesta också lyckades med. Om det fanns en enda Angreel i Ibordar, för att då inte tala om ett stort förråd fullt av dem. Tror du då att hon skulle ha kunnat vistas här i 4 år utan att hitta den? Jag har faktiskt fått min sjal, Faurion, sa Ispen med osedvanlig skärpa. Och jag vet faktiskt allt det där precis lika bra som du. Du sa att det fanns en annan lösning. Vilken? Tydligen ville hon inte använda sin hjärna. Vad skulle glädja Mogrin lika mycket som att hitta gömman? Ispen bara stirrade på henne och trampade otåligt med foten. Ninive Almir, Ispen. Mogrin lämnade oss för att jaga henne, men uppenbarligen kom hon undan på något sätt. Om vi ger Mogrin Ninive, och flickan Trakan med för den delen, så skulle hon förlåta oss 100 ofunna Angreeler. Vilket naturligtvis var ett klart exempel på att de utvalda kunde vara oförnuftiga. Det var självfallet bäst att vara oerhört försiktig med dem som var både oförnuftiga och mäktigare än man själv. Ispan var inte mäktigare. Vi borde ha gjort som jag ville och dödat henne så fort hon dök upp, fräste hon nu. Med yviga gester vankade hon av och ansåg att smutsen krasade under hennes skor. Ja, ja, jag vet. Våra systrar i palatset skulle ha kunnat fatta misstankar. Vi vill inte dra till oss deras blickar. Men har du glömt Tanshiko och Tyr? Var helst de där båda flickorna visar sig följer katastrofen snart efter. Om vi inte kan döda dem tror jag att det är bäst att vi håller oss så långt borta från Ninive Almir och Elaine Trakan som det går att komma. Så långt bort det går. Lugna ner dig, Ispen. Lugna ner dig. Om något verkade den andra bli ännu mer uppbrakt av Faulions lugnande ton. Men Faulion var säker på sin sak. Förnuftet måste styra framför känslorna. Han satt på en tom tunna i en smal gränd där skuggan gav en viss svalka och studerade husen på andra sidan gatan. Plötsligt kom han på sig med att ta sig för huvudet igen. Han hade inte ont i huvudet, men ibland kändes det konstigt. Framförallt när han tänkte på vad han inte kunde komma ihåg. Huset var 3 våningar högt och klätt med vit puts. Det tillhörde en guldsmed som antogs ha besök av 2 vänner som hon hade mött under en resa några år tidigare. Vännerna hade bara skymtats när de kom och sen inte synts till. Detta hade varit lätt att utröna och det var endast en aning svårare att upptäcka att de var Eishadir. En mager ung man i trasig väst som visslande flanerade gatan fram stannade upp när han fick syn på honom sittande på sin tunna. Hans rock och det faktum att han satt där i skuggorna och resten av honom, erkände han dystert för sig själv, var förmodligen en frestande anblick för någon med ont i sinnet. Han sträckte in handen innanför rocken. Hans händer saknade numera både den styrka och smidighet som krävdes för fäktning. Men de 2 långa knivar han burit i mer än 30 år nu hade tagit mer än en svärdskämpe med överraskning. Kanske syntes det någonting i hans ögon, för den magre ynglingen kom på bättre tankar och promenerade visslande vidare. Bredvid huset öppnades nu den port som ledde till guldsmedens stall och 2 storvuxna karar med en skottkärra breddfull av halm och gödsel uppenbarade sig. Vad höll de på med? Arnin och Ned hade knappast för vana att mocka i stallet. Han bestämde sig för att stanna här tills det blev mörkt. Sen skulle han se om han kunde hitta Carradines söta lilla mörderska igen. Än en gång sänkte han handen från huvudet. Förr eller senare skulle han minnas.
Han hade inte mycket tid kvar, men det var det enda han hade. Så mycket kom han ihåg.